Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
God morgon, välkomna tillbaka till er som varit med oss sedan 7:30 i morse. Nu har rapportmorgon övergått till börsmorgon onsdag 3 maj. Om vi tittar på börsen så pressades USA av bankfrossa igår. De ledande indexen backade 1%. Tokyo och fastlandskina har stängt idag, men Hongkong backade också knappt 2%. Terminen för Stockholmsbörsen säger att det blir muntrare stämning här hemma klockan 9. Uppgångar på sådär 0,5% väntas för storbolagsindex. Mycket rapporter alltså från morgonen. Stillfront till exempel, Storytel och intervjuer har vi kvar efter 9, bland annat med Medcap och Renewcell. Med oss, med mig för att göra det här, är en radda uppställ med Nike på andra sidan kanten.
Exakt, som har en sådär röst, ber om ursäkt för det, men humöret är glatt och det är väl även ni, säger Robert Ahlstrand, aktiestrateg på Swedbank, Mattias Eriksson, förvaltare på PAM Capital. Välkomna tillbaka, tack för att ni är med oss. Om vi börjar med intryck av morgonen så här långt, är det någonting som ni tycker sticker ut? Det har varit lite mildare morgon än vad vi har hunnit bli vana vid den här rapportsäsongen, tycker jag.
Ja, det jag tycker sticker ut är ju Alimak och Bravida med två väldigt bra rapporter. Mm. De växer väldigt bra, överraskande bra. Mm.
Och är det här liksom ett tecken i tiden att vi ser mer liksom den typen av bolag fortsätta gå väldigt starkt samtidigt som vi ser, eller Bravida sticker ju för sig ut där.
Ja, men både Bravida och Alimak är ju bygg. Lindab, vars vd blev intervjuad nyligen här, säger ju att ja, de är ju stor närvaro i Europa. Där går det ändå ganska bra, medan det är Sverige som sticker ut i negativ bemärkelse. Och det är väl det vi känner av som svenska konsumenter också, att det är särskilt trögt här. Så tittar man lite mer ut i världen så går det ju relativt bra. Och också med den svaga kronan som hjälper exportbolagen, så har ju första kvartalet varit otroligt bra rapportmässigt.
Mm. Robert, hur tycker du, vad vill du ta med dig eller ge oss från morgonen?
Ja, nej, men det är frånvaro av dikeskörningar.
I
förväntansbilden här då. Men som sagt, åt det positiva hållet och byggrelaterade bolagen gör ju bra ifrån sig. Det är väl det som sticker ut, jag håller med Mattias där.
Vill ni säga någonting om Stillfront innan vi lyssnar lite på hur det lät från vd tidigare idag? Ganska solitta med. Mm.
Ja, det går åt rätt håll. Kassaflödet är det viktigaste, och tycker Jörgen också. Och det var sämre än väntat. Jag tror ändå han har en bra ursäkt där, eller förklaring, som jag kan köpa. Så förhoppningsvis blir det gradvis bättre under året. Men det var en försämring, man kollar ju rullande 12 månader, det var en försämring slutet av Q1 jämfört med slutet av Q4 då förra året.
Och vad var den förklaringen?
Jag tror att det är Apple som har ett annat räkenskapsår. Så de intäkterna har inte kommit in i kvartalet, och det syns i rörelsekapitalet.
Det är tekniskt man då?
Ja. Pengarna kommer, men de har inte kommit in än.
Ska vi ta och lyssna lite på hur det lät när Jörgen Larsson var med oss tidigare. Om vi börjar bara lite siffror. Rörelseresultatet 214 miljoner, det var lägre än väntat. Men de föredrar ett justerat EBITDAC-resultat där C står för aktiverad produktutveckling. Där landade bolaget på 415 miljoner kronor för första kvartalet. Det var mer in line. Rörelsemarginalen kom in som förväntat. Försäljningstillväxten var negativ.
Allra första perioden, januari kan man ju säga, den var ju väldigt svag. Men vi har ju sett en successiv förbättring under kvartalet. Och de senaste 12 månaderna så har vi minus 1% i organisk tillväxt. Sen är den totala tillväxten faktiskt 5%, så att vår verksamhet växer fortfarande. Men den organiska delen är minus 1% de senaste 12 månader. Men vi tror, precis som vi skrivit i rapporten och pratat om tidigare, att vi och branschen kommer tillbaka till organisk tillväxt under andra halvåret.
Mm. Och hela den intervjun finns på di.tv, liksom alla vd-intervjuer här under morgonen. Robert, Stillfront går ju bättre än mobilspelsmarknaden i stort. Det är ändå ett styrketecken. Vad tänker du om bolaget?
Nej, men absolut. Och hur den tar sig emot idag, det är ju notoriskt svårt i Stillfront. Det kan bli stora rörelser åt ändra håll. Kanske innehåller rapporten något för alla. Men något som hade kanske då överraskat marknaden åt det positiva hållet och kanske då varit mer betryggande, det är att det hade varit en överraskning på den organiska tillväxten då. Hade den varit ännu bättre då, så kan jag tänka mig att det var tillräckligt mycket som tiltat det positiva hållet då.
Ska vi titta lite på Lindab också när vi ändå håller på? Ett sådant här bolag som de flesta tycker om. Hur var den rapporten, tycker du?
Bra.
Eller?
Ja, men det var ju ändå bättre än väntat. Det är klart att det går sämre. Och som Ola sa så de är ju stålintensiva överhuvudtaget. Men de är ju ganska breda på ventilationsdelen och profildelen. Mycket Sverige där det är en tuffare konjunktur. Så det var inte så konstigt. Och sen tycker jag ändå att han hade en bra förklaring på hur de ska nå de här 10% i rörelsemarginal för hela året. Det tycker jag ändå ser tufft ut. Men det vore bra om de lyckas nå de här 10%. Det är starkt jobbat.
Ja, men Lindab gör ju inget fel kan man väl säga, utan det handlar ju om att de ska få med sig marknaderna.
Igen, var förväntningarna ligger någonstans.
Ja, ja. Jag menar, de gör ju saker och ting rätt. Jag menar, man handlar ju från en styrkedemonstration också, eller styrkeposition också då. Man har urstark balansräkning, aktien är förhållandevis ganska lågt värderad. Så att det finns ju möjligheter här för att det kan hända bra saker även aktiekurserna framöver. Det är ju liksom vissa saker då som kanske då behöver förbättras, som kanske då förhoppningsvis ser under andra halvåret då. Men det är ingenting som är negativ överraskning i rapporten som ska göra att det här ska förändras.
Men aktien har ändå gått 27% sedan årsskiftet.
Den bygger på lite förhoppningar att det kommer se bättre ut. Det är jobbet i närtid, det vet alla, men det är förhoppningsvis då så vänder det här då under andra halvåret och vi får se förbättringar då. Som sagt, det är ju intressanta marknader då. Marknaden finns ju där, den är ju strukturell, så att de har ju en bra slutmarknad.
Kan också lägga till i det resonemanget att aktien är ju back 27% på ett års sikt, så att de har ju varit otroligt pressade. Om vi tittar då på rapporten, Ola var ju inne på att det var tuffa jämförelsetal givet hur det har gått här förra året för bolaget, hoppade lite här i köris, men bolaget redovisar då en vinstminskning till 264 miljoner kronor under första kvartalet. Omsättningen den steg, organisk tillväxt uppgick till -5%. Vi kan höra Ola Ringdahl som gästade oss för en stund sedan.
Givet marknadsförutsättningarna så tycker jag att Lindab levererar väldigt bra i kvartalet. Vi ska komma ihåg att jämförelsesiffrorna framförallt på lönsamhetssidan var extremt starka när vi går tillbaka lite grann i tiden. Och ventilationssystem som står för 75% av försäljningen i kvartalet visar sin högsta försäljning och sin högsta rörelsevinst någonsin för ett enskilt kvartal. Så vi är väldigt nöjda med det. Jag kan dessutom notera att försäljningen av ventilation ökade med 27%. Främst tack vare våra förvärv, och det är jag väldigt nöjd över. Vi har ju gjort faktiskt hela 4 förvärv inom ventilation bara hittills i år, och vi har gjort 21 förvärv på de senaste 3 åren. Så att vi har väldigt bra tempo i det.
Mm. Hela intervjun finns såklart också på vår sajt. Vi kan väl ta och prata lite om Bravida också när vi ändå håller på. Det var också ett bättre resultat än väntat, får man lov att säga. 370 miljoner blev resultatet. Omsättningen drygt 7,4 miljarder. Organiska tillväxten 20%. En rörelsemarginal på 5%. Och det här var ju en av de rapporterna, om jag kommer ihåg det rätt, som ni sa var oväntat starkt. Eller du var förvånad i alla fall, Mattias.
Ja, absolut. Att de växer så pass kraftigt tycker jag är väldigt imponerande.
Finns det inte någon megatrendsförklaring här bakom att vi i hela Europa försöker ju ställa om liksom byggnations- och sektorn, eller göra om redan byggda fastigheter till mer energieffektiva?
Ja, det gynnar ju Lindab.
Bättre?
Ja, faktiskt. Så Bravida gör ju mer rätt och kanske lite annan marknadsexponering också. Det finns säkert flera förklaringar. Men, jag har inte grottat ner med rapporten, men när man ser siffrorna och den organiska tillväxten så tycker jag det är häpnadsväckande starkt.
Mm. Robert?
Ja, nej, men jag håller med. Jag tänker att nybyggnation kommer vara lite svagare. Renoveringsbehovet på grund av energiomställningen kommer ju finnas där. Intakt, eller hyfsat starkare i alla fall än nybyggnation.
Vi slänger oss vidare med tanke på att det börjar bli dags för börsöppning alldeles strax. Vi har ju också Storytel som har kommit med streamingintäkter som steg 6%, en nettoomsättning som steg 7%, en bruttovinst som blev så där 316 miljoner, klart bättre än i fjol, och en EBITDA som visade på vinst 30 miljoner kronor jämfört med förlusten på 150 i fjol och marginalen 3,8%. VD Johannes Larcher var ju här i studion och förklarade lite om den här framförallt förvandlingen från bara fokusera på tillväxt, växa så mycket som möjligt, till att också liksom se någon form av lönsamhet. Känner ni er betryggande med tanke på att det har hänt så mycket i bolaget? Har ni lite mer förtroende för bolaget nu eller krävs det lite mer innan ni är inne då?
Ja, men jag tänker att det är, som vi sa lite innan här, det är ett nytt Storytel vi tittar på nu. Nu ska ju han bygga förtroende då, och den nya ledningen då. Så att det är väl det man ska bevisa, att man kan då fortsätta växa men göra det lönsamt då. Man tog in en hel del pengar i höstas då för att stärka upp balansräkningen. Så att vissa pusselbitar har ju ramlat på plats då. Nu ska man ju leverera och han ska ju då få till det han har lovat helt enkelt.
Den är ju, aktien är också ner 14% sedan årsskiftet och nästan 50% på ett år. Så borde kunna finnas lite uppsida.
Jag tycker den, jag har inte tittat på Storytel på länge, men nu börjar den bli intressant. Ju.
Nu börjar du bli nyfiken igen.
Ja, faktiskt. Nu, i och med att den är så pass pressad och de pratar om positivt kassaflöde för hela året. Och det är kul när bolag pratar om kassaflöde och tjänar pengar, tycker jag. Då blir det intressant.
Du gillar kassaflöde, det är någonting som jag har noterat här när man har det i studion. Det är kul att höra.
Det är team Mattias och Ulf Pettersson som har lyft det mycket nu i senaste rapportsäsongen.
Men det har ju varit lite blandade rapporter idag. Några bolag har överraskat på uppsidan och det är någonting som jag upplever att man nästan har blivit bortskämd med under den här rapportsäsongen. Framförallt då i verkstad. Och Robert noterar då att vinstförväntningar nu hos bolagen fortsätter upp.
Ja, nej, men kurvan pekar fortfarande uppåt. Man skruvar upp vinsterna så att toppen kanske inte riktigt nått än här då. Och klart att det här är ju trevligt att se trenden intakt då. Att analytikerna har inte ännu ammunition att börja då på skruva ner estimaterna. Man möter eller slår förväntansbilden återigen och jag misstänker att Q2-orna kommer att se helt okej ut också. Så att trenden är fortfarande intakt då. Ser lite olika ut då för vilka regioner runt om i världen vi tittar på, men för Sverige så är det förvånansvärt rakt uppåt fortfarande i alla fall.
Och där, om vi då slår upp analytikernas riktkurser så kommer den pekar ju exakt samma riktning.
Ja, liksom om man nu på OMXS30 då skulle modellera med bottom-up-estimaterna då och ha ett genomsnitt då på analytikernas riktkurs då och applicera det på indexet då, så ser vi att det riktkurser justeras upp också och det finns potential då att nå dem och ja. På 12 månader framåt blickande då, riktkurser då, skulle man nå deras riktkurser här nu så är det ju nytt all time high på OMXS30. Mm.
Men det finns ju då samtidigt bolag som har blivit lite styrmotligt behandlade under rapportsäsongen. Jag tänker bland annat på Assa Abloy.
Ja. Men Atlas drog ju otroligt. Det var ju tredje bästa dagen någonsin på sin rapport. Och sen tyckte jag både Assa och Sandvik i verkstadssektorn kom ju med också väldigt bra rapporter. Men det har inte hänt så mycket aktierna sen rapportdagen, vilket är lite oförtjänt. Både Assa och Sandvik är ju, och förstås även Atlas, är ju världsledande bolag som vi har förmånen att ha på Stockholmsbörsen. Jättebra långsiktiga tillväxtförutsättningar, höga marginaler, höga avkastning på kapitalet. Så jag tycker att alla de tre ska man ju äga långsiktigt. Så lite, ja, det har varit lite. Det är alltid så här lite märkliga kursrörelser förstås. Men jag är lite förvånad över att inte Sandvik och Assa gått bättre. Framförallt Assa kom ju med en väldigt stark rapport tycker jag. Organisk tillväxt på 8%. Sandvik hade ju ännu bättre organisk tillväxt. Då växte då även orderingången organiskt. Så väldigt, väldigt imponerande siffror från dem också. Sen är väl oron där tror jag att man får ju dela upp det i konsument. Och sen mer då tyngre verkstad.
Allt annat.
Ja, för konsument är ju sarga att man ser det på Thule och Dometic och Byggmax och så vidare. Det är ju väldigt, väldigt svaga siffror. Och där hoppas man ju på en förbättring under andra halvåret. Medan risken för Atlas Sandvik Assa är ju att det blir sämre då andra halvåret i år och första halvåret 2024. Då kanske vi får den där lågkonjunkturen för de bolagen som vi har pratat så länge om. Då. Men det är man lite orolig för.
Just det, nu har börsen öppnat. Ursäkta att jag avbryter, men det är något så viktigt som att handelsdagen är igång nu på tur. Alltså. Vi får se om det blir styrmoderlighet även idag. Klockan är 9 i alla fall.
Ja, det är muntret här på Stockholmsbörsen som öppnar uppåt och upp 0,2%. Och lite starkare storbolagsindex, och där ser vi att Sinch ligger i toppen och stiger över 3%. I botten däremot så har vi Volvo och SBB. Och på Volvo så kan jag bara säga att vi fick nu på morgonen statistik för orderingången av tunga lastbilar i Nordamerika som landade på 11 600 enheter i april. Men de ligger alltså på botten av storbolagsindex Volvo idag. Och det är ju givetvis många rapporter som vi ska gå igenom hur aktierna rör sig idag. Stillfront handlas ner nästan 7% på sin rapport. Den organiska tillväxten var ju negativ, men rapporten var i stort i linje med förväntan. Och Knowit handlas även de ner och backar nästan 9%. Det hade ju en höjd omsättning men sänkt lönsamhet. Scandi Standard handlas lite i sidled, de rör sig svagt neråt. På sin rapport, bolaget har ju haft svårighet att få prishöjningarna att följa kostnadsinflationen, men hade en stark rapport nu, det är mer än dubblade vinsten. Och Linas matkasse vänder förlust till vinst och förbättrar resultatet, och de handlas idag upp tvåsiffrigt och upp nästan 40%. Lindab, och där ska jag dock säga att vi inte har något avslut där, så att jag får återkomma med Linas matkasse. Lindab däremot backar 2%. Och det hade ju en negativ organisk tillväxt. Wallenstam backar 1,5%. Deras hyresintäkter var ju i linje med förväntan. Och för tredje kvartalet i rad så rapporterar Storytel vinst, och de stiger idag dryga 6%. Sämre ser det ut för Sint som backar 20%. Det hade ju en negativ tillväxt. Och H&M, delägda Renewcell, har ju haft ett tufft med ordentligt fall av aktien efter fabriksbranden. Nu när vi fick rapport för kvartalet som visade en förlust på 80 miljoner. Och de backar nästan 3% idag. Hansa däremot rör sig uppåt och upp 2%. Det rapporterade ju i linje med positivt förhandsbesked. Och Concentric som tillverkar motorprodukter rapporterar ett resultat strax under förväntan. Men de backar idag 2%. Och nu har vi även fått avslut på Linas matkasse som är upp 46%. Men som sagt, i stort i Stockholmsbörsen så är det muntert och den stiger 0,3%.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Tack så mycket för det, Sofie. Verkligen blandade reaktioner där, får man väl säga. Både för Sint och LMK åt olika håll. Dock, vi har fått ett tittarönskemål om att också ta upp NetInsight eftersom att deras rapport har kommit idag. Vi kan då avslöja att rörelsemarginalen blev 9,5%. Försäljningstillväxten var 15% i första kvartalet. Ett rörelseresultat på 12 miljoner och en omsättning som steg 10% ungefär till 127 miljoner. Aktien i fråga rör sig inte speciellt mycket idag. Den är upp 0,5%, lite mer än börsen. Det är ganska lite handel i den också som har minskat 12% sedan årsskiftet. Hoppas att det gav någonting mer till den här informationsfloden som vi försöker ta oss an. Men hörni, reaktionerna, Alimak upp 11, Storytel upp 7. Vad tar ni fasta på? Ni får välja vilken ni vill. Även om jag sa tå nu.
Ja, men Storytel, ja, det är trevligt att få en positiv rapportreaktion. Och som sagt, jag tror att man kommer bli mer intresserad av det här caset nu framöver.
Och Bravida minus 4 trots den där starka rapporten.
Det var tufft tycker jag.
Jag kastar in Lindab i den rapporten, ner 1%, eller i den mixen, ner 1%.
Ja, hade hoppats på att den skulle få lite bättre fart, men inte än så länge.
Och Stillfront minus 6 då?
Ja, det var en liten kursreaktion. Jag kollar nu vad snittkursreaktionen är på de senaste 8 rapporterna. Det är 15%.
Ja. Så att, det är lugna puckar.
Det är lugna puckar, ja.
Men ska vi säga då att några av de här starka rapporterna blir det då, är det att de är styrmodligt behandlade då idag, eller är det mer att man avvaktar Fed och kanske tittar på lite andra saker?
Jag tror att rapportperioden har varit så pass bra, så har ju förväntningarna trittats upp en bit. Jag tror snarare det är en Fed.
Ja, nej, men jag tänker också det att alla modellerar lite sämre tillväxt. När ska lågkonjunkturen synas? Vågar man extrapolera de här starka rapporterna fullt ut då? Kanske inte. Det är väl lite så som går sig igenom då, helt enkelt, i investerarkollektivet, kan jag tänka mig.
Mm. Det är ingen som har hunnit titta på Linas matkassa eller?
Han borde göra det till.
Ja, den är upp 60% nu. Så att vi får grotta ner oss i det medan vi fortsätter på rapportbandet.
Ja, det är en positiv kursreaktion, om än inte LMK stor. Aktien är upp 1,5% för Medcap, ett investmentbolag inom läkemedel och medicinteknik. Bolaget ökar både omsättning och justerat rörelseresultat. En stark tillväxt i första kvartalet. Justerad EBITDA ökade 33%. Vd Anders Dahlberg är med oss nu. Välkommen till sändning. Hur vill du själv beskriva att 2023 har startat för er del?
Det har startat väldigt starkt, tycker vi. Vi har haft bra efterfrågan i de flesta av våra verksamheter. Sen är det klart att vi måste ju lyfta fram specialistläkemedel, som i synnerhet har ett väldigt starkt resultat här, där vi ser ett resultat från ett långsiktigt arbete med den egna produktportföljen som ger resultat här.
Och ser du, jag kunde läsa mig till att tidigare så har du sett ett starkt momentum för alla affärsområden. Upplever du att den trenden fortsätter?
Ja, båda våra affärsområden, vi har ju två affärsområden, specialistläkemedel och medicinteknik, och båda affärsområdena levererar fint i första kvartalet. Och i specialistläkemedel så är ju leveransen synnerligen stark, där vi har ett EBITDA-resultat som ökar med över 120% och väldigt stark organisk tillväxt. Och det här är ju baserat då på den egna produktportföljen som växer, men vi har också en positiv utveckling i de andra delarna av specialistläkemedelsverksamheten, där vi har CDMO och licensläkemedel. På medicintekniksidan har vi fler bolag. Och där ser vi också att områdena som hjälpmedel och nutrition går väldigt bra. Bolagen Abilia och Impact levererar väldigt fint. Och vi har också fortsatt bra efterfrågan i bolag som inom EKG och komponenter för röntgensystem. Så att på det hela så går det bra i den befintliga portföljen. Och sen utöver det så ska vi kommentera förstås att vi gjort ett förvärv som vi integrerar i medicinteknikklustret, som kommer in här och också bidrar till tillväxten.
Ja, och i slutet av 2022 så såg ju du att ni hade väsentligt finansiellt utrymme för att göra ytterligare förvärv. Ni har gjort ett här under kvartalet. Hur upplever du att M&A-marknaden är idag?
Som sagt, vi har fortfarande ett stort utrymme, och det är ett arbete som pågår kontinuerligt i Medcap. Det är ju en av våra grundstenar i vår strategi. Och vi upplever att marknaden den är fortsatt aktiv. Vi upplever att den är väl kanske svalare, det tar lite längre tid än vad den gjorde om vi jämför med ett och ett halvt år tillbaka. Men vi tror också att det är sunt på vår del.
Stort tack Anders Dahlberg för att du var med här i Börsmorgon. Det är inte bara rapporter som kommer idag, Emily.
Verkligen inte. Nyligen så har vi sett nyheten om att Altor, Harald Mix riskkapitalbolag, dumpar hela sitt innehav, som han var näst största ägare, i OX2, vindkraftsbolaget, eller förnybar energibolaget ska vi säga. Rabatten på försäljningen av innehavet, som är nästan 10% av bolaget, den uppgår till 9%. Det är också det som OX2 nu är ner i. Den handlas alltså till ungefär 72 kronor. Och sen årsskiftet så har OX2 backat den 17-18% ungefär. Altor var alltså näst största ägare innan det här. Hur ser ni på den här signalen? Så såg ni på den.
Får jag kasta in en fråga? Är det så att Altor som riskkapitalbolag kanske inte ska vara med hela vägen? Att det är så man ska se på den här försäljningen?
Jag vet inte vad deras långsiktiga planer är. Jag kan tänka mig att de vill ut med allt på sikt, men det är bara en gissning.
Just att den inte har gått så bra hittills, vad vet jag. De kan behöva frigöra kapital, ser annat som är intressant framför sig.
Ja. Alternativkostnader då?
Ja, kan vara det. Kan vara det också.
Ska vi passa på då att prata lite sentiment? Det är ju ett stort rapportfokus idag. Som ni hör så har min röst tagit stryk av dessa rapporter. Men Robert, hur splittrat är sentimentet just nu?
Ja, men jag får säga att det är ganska splittrat. Det finns, skulle jag säga, då, inget konsensus där ute. Det finns någonting för alla. Men jag får en känsla av att många är negativa. Och sen så finns det de som sticker ut kanske åt det positiva hållet. Då. Men om man tittar mellan tillgångslagen då, så om man då tittar på hur man är positionerad då i världens viktigaste aktiemarknad då, så är man ju då från spekulanternas sida, hedgefonder eller vad du vill kalla det, så är man ju då nettokort här på en extrem nivå. Då. Vi får gå tillbaks då till 2011 för att hitta en liknande nivå. Lite knepigt då med terminsmarknaden när det gäller aktier. Det kan ju vara en hedge med mera eller liknande. Men det är ju i alla fall en nivå som sticker ut då och kan ju vittna om vad man har för syn då. På marknaden. Det kan man ju se igenom också för olika enkäter. Jag tror jag hade med mig en liten samlingsbild på det också.
Hur man ska positionera sig.
Ja. Bara samla på mig och det jag sett i marknaden senaste tid.
Vi kan väl också säga att vi lägger ut den här på Twitter i efterhand. Det kanske inte är superlätt att se.
Nej, men
du får ta sig igenom.
Det är de två översta. JP Morgan gjorde en survey bland sina kunder och investerare då på en fråga hur man då ska positionera sig då i rådande aktiemarknad. Så ja, det är ju liksom över hälften som anser att man ska positionera sig i defensiva då, sektorer eller defensiva då, aktier då. Och på en fråga då om man ska öka sig eller minska då sitt aktie då, innehav då under kommande dagar eller veckor då, så är det ju förvånansvärt låg nivåer som säger att de då ska öka innehavet då, eller öka aktieexponeringen då. Den nedre vänstra, Barron's, gjorde en undersökning som de kallar för Big Money där de frågade 130 stora då, kapitalförvaltare då, vad deras kunder säger. Ja, enbart då 6% av kunderna då var ju positiva till aktiemarknaden. Och den välkända då fondförvaltarenkäten då från BOFA, ja, det är ju väldigt försiktig positionering, väldigt defensiv positionering. Så att om man ska sammantaget ta med sig någonting av det här, ja, det är väldigt låga förväntningar där ute. Och det i sig kan vara positivt då. Vänder det eller får vi positiva katalysatorer på plats då, kan man ju säga att det finns ju ett stort latent köpbehov där ute i marknaden då. Men så att pessimistiska förvaltare, investerare, det är på plats helt enkelt.
Är det inte alltid om man ska vara girig?
Ja, lite så då.
Nej, men Mattias, du känns ju inte som en pessimist.
Nej.
Nej, hur positionerar du dig i det här läget?
Ja, jag är alltid mer eller mindre lång och positiv.
Men fullinvesterad eller liksom, håller du lite krigskassa just nu?
Privat eller?
Både och.
Ja, men jag, i mitt jobb är jag alltid per definition fullinvesterad. Så det är rätt skönt att slippa fundera på om man ska kassa eller inte, för det är jättesvårt det där. Det jag tänker på, det är ju, det finns ju massor med saker att oroa sig över. Vi har ju en jättehög skuldsättning i världen och räntorna har liksom gått rakt upp i himlen. Och vi ser ju stora problem i amerikanska banksektorn varenda dag i princip. Så det finns ju jättemycket oro över. Men å andra sidan så är ju bolagen generellt sett fantastiskt duktiga på att hantera den här miljön och alla de problem vi haft. Och det har man inte minst sett i Q1-rapporterna. Vi har haft enorma problem med leveransstörningar, komponentbrist och så vidare. Nu har det blivit mycket bättre och direkt så blir det bättre fart på försäljningen, produktionen går smidigare, lönsamheten sticker upp ganska mycket faktiskt. Så bolagen, många bolag i alla fall, har ju, de tittar ju naturligtvis på Börsmorgon och läser Dagens Industri och så vidare, så de hänger ju med.
Slaviskt.
Och de fattar ju att, oh shit, det är ju nattsvart där framme, vi måste ju vara försiktiga med kostnaderna. Och samtidigt går omsättningen upp. Vilket förvånar många koncernledningar också. Och det gör ju att lönsamheten förbättras kraftigt.
Men just omsättningen, har inte det också att göra med inflationen?
Jo, inflation, och sen har vi också valutadopningen, ska man komma ihåg då. Men bolagen sammantaget, om man ska generalisera, så det jobb som bolagen gör är enormt imponerande, för det har varit väldigt tuff miljö länge. Och nu ser mycket ut att släppa. Man ser inte minst på Traton och Volvo att nu ser saker och ting faktiskt bättre ut på så vis.
Mm. Jag kan tänka mig också att vi är fortfarande smittade av pandemin. Vi är inte riktigt där i normaliseringen då. Och mycket av omsättningen är ju såklart orders som ska levereras och till försäljning. Och så att man ska inte glömma det heller, även om pandemin är över så det är ju tydligt att det visar sig. Det är ju avtryck i rapporterna, det gör det.
Och det kanske finns någon eftersläpning, tänkare enklare jämförelsetal om man ser till att kriget i Ukraina eller invasionen av Ukraina var ungefär drygt ett år sedan. Men hörni, det var ett stort filosofiskt ämne. Vi ska ta den sista rapportintervjun också från textilåtervinningsbolaget Renewcell. Första kvartalet visar på en nettoomsättning på ungefär 30 miljoner kronor, ett EBITDA-resultat på minus 80 och kassaflöde på minus 100 miljoner ungefär med en nettolåneskuld på 1 miljard. Det saknas jämförelsetal på grund av övergången till IFRS för bolaget. Men vd Patrik Lundström är åtminstone med oss via länk. God morgon Patrik, hur tycker du att året började?
Jag tycker det började bra. Vi har rampat upp anläggningen, det rullar på. Man kan ju se det också, vi är väldigt tydliga och öppna med våra siffror månad för månad, hur det har gått i produktion och även hur mycket som har varit inom specifikation och så vidare. Så att jag tycker att det ser bra ut. Man kan väl nämna det att april såg väldigt bra ut, speciellt när det gäller då hur mycket vi hade inom specifikation, så att jag tycker att vi rullar på bra.
Ja, för det kanske vi ska säga till de som inte har hängt med nyhetsflödet i er den här senaste månaden eller så. I slutet av kvartalet så drabbades ni av brand i Sundsvallfabriken. Verkar tack och lov som att ingen kom till skada, men är produktionen uppe på max igen?
Ja, vad max är, det är ju egentligen 60 000 ton årston så att säga. Men vi är tillbaka på den nivån när det gäller själva uppramningskurvan, så där ligger vi i fas igen. Branden var egentligen lite grann överreagerad i pressen skulle jag vilja säga. Det brann i en rivare och som då spred sig till ett filter där då ett par filterstrumpor brann upp. Så att det var väldigt begränsat, men det blev som sagt en väldigt stor nyhet utav det. När vi hade tittat på det där så sa vi att vi skulle vara igång igen efter 2 veckor och vi var igång efter 10 dagar. Så att ja. Det sätter oss tillbaka lite grann, men jag tycker att vi har hanterat det där på ett väldigt bra sätt. Lugnt, stabilt, tryggt.
Jag har ingen aning om vad en rivare är, men jag tar dig på orden. Så får jag fråga då hur många ton det blev i produktion totalt för första kvartalet och även för april då?
Ja, men första kvartalet blev ju då 3300 ton då, där vi producerade. Och sen så var det 2300 ton som var inom specifikation. Och det tycker jag är ett starkt resultat. Det här är vårt första produktionskvartal så att säga. Vi började ju leverera först i december. Så att jag är väldigt nöjd med de siffrorna.
Men er upprampning, om jag förstått rätt, ska bli 5000 ton per månad i ganska nära tid?
Ja, stämmer. Under året. En sån här upprampning, den tar någonstans mellan 6 och 18 månader. Jag tycker att det ser bra ut. I april så producerade vi då 1700 ton och där då 1600 ton var inom specifikation. Så att om man tittar på de här månadssiffrorna som vi har valt att vara väldigt transparenta med, så går det uppåt varje månad. Och när man gör en sån här uppstart, upprampning, så gäller det att vara metodisk och köra det här då på ett lugnt och stabilt sätt, och det är det vi gör. Så att jag tycker att det ser bra ut och jag ser att vi kommer komma då till de här volymerna då som vi har lovat under andra halvan utav 2023.
Mm, och ni har prognostiserat 60 000 ton i slutet av 2023, 120 000 ton under 2024. Är det så enkelt att ta så stora kliv under ett år?
Ja, i vårt fall så är det faktiskt. 90% utav anläggningen är byggd för 120 000 ton. Så att när vi då går från 60 till 120 000 ton så är det ett antal processsteg då där vi har parallella enheter där vi då måste göra ytterligare investeringar i de här parallella enheterna. Allt annat, de stora capex-intensiva sakerna, torken, blekeriet, tvätteriet och så vidare, där är vi redan på de här 120 000 tonen, så att det är redan förberett för det.
Vad är utmaningarna då?
Ja, utmaningen är ju att rampa upp på ett stabilt och lugnt sätt. Det är ju det som är... Jag vill inte springa fortare än vad vi klarar av, så att säga. Utan här gäller det då att se till att man får upp då mängden prima vara, så att säga. Och det tycker jag att vi visade under aprilsiffrorna. Där då hade 94% prima vara. Och därefter då, när man ser att man har kontroll i processen, ja, då skruvar man upp hastigheten och då kommer det här... Då kommer då mängden primavara då att sjunka något procentuellt sett, men sen så skruvar man på det här då. Det är på det sättet man skalar upp en sån här anläggning. Man är väldigt systematisk och noggrann i det här för att man inte ska göra några fel. Men det här ser väldigt bra ut. Jag har ingen oro idag i alla fall, men sen vet man ju aldrig vad som finns bakom hörnet. Men idag så ser det väldigt bra ut för själva upprampningen.
Nej, det har 2020-talet lärt oss att man ska aldrig räkna med någonting nu för tiden. Men jag vill säga också vad som kom ganska nyligen, 28 april. Ni förlänger er kreditfacilitet, som det heter, på 75 miljoner för upprampningen av Renewcell 1. Räcker de 75 miljonerna till det?
Ja, vi kommer ju börja. Vi säljer ju mer och mer också, så att vi ser att det där kommer räcka.
För ni har ju då tecknat nya avtal med stora producenter, senast två kinesiska. Hur är intresset, tycker du, för er produktion, för tekniken? Och finns det någon form av, vad ska man säga, att någon ligger före? Att kinesiska bolag kanske är mer på tårna än europeiska eller Norden?
Nej, vi ligger först i det här. Det finns inget annat bolag i världen som har en industriell återvinning av textilier på det sättet som vi har. Det gör då att vi kan leverera till våra kunder, alltså varumärkena i slutändan, en 100% återvunnen produkt som också är återvinningsbar. Och när det då kommer ut kläder i butik ifrån då vårt Circulos-material, så kommer kunderna inte märka någon skillnad, utan det känns precis som vilka kläder som helst, så att säga. Och det här gör ju då att vi blir väldigt intressanta för varumärkena, för att vi hjälper dem att behålla sin affärsmodell också. Så att jag ser att vi har ett enormt intresse där ute. Marknaden är någonstans 110-120 miljoner ton. Växer till 160 miljoner ton per 2030. Det är alltså en tillväxt på ungefär 5 miljoner ton per år. Om man leker med tanken att vi skulle ha 1 miljon ton per 2030 i kapacitet, då skulle vi ha 0,7% av världsmarknaden. Så att det finns hur mycket som helst att jobba med där ute, så att säga. Och intresset är enormt.
Förlåt, nu vet jag inte om jag missade just de här kanske regionala skillnaderna. Om det är så att Kina kanske ligger på er mer, så att säga, tittar mer än Europa eller väst?
Ja, många av våra kunder ligger i Kina. Mycket av textilindustrin överlag ligger i Asien och speciellt då i Kina. Men även Indien är jättestort. Och Vietnam och så vidare. Så att, men sen har vi också väldigt mycket textiltillverkare faktiskt lite närmare. I Turkiet, Egypten och så vidare. Så att vi ser ju att det finns ett stort intresse från alla håll, så att säga. Men Kina är ett av världens största producenter av textilier då.
Tack så mycket, Patrik Lundström, för att du gästade oss i Börsmorgon. Kina först på tårna när det kommer till det här. Vad tänker ni om det faktum att han säger att de är ensamma med den här tekniken? Och det måste ju också vara en megatrend i ryggen, att vi måste återvinna textilier.
Ja, men precis. Jag tycker det är jättekul att bolaget finns och vad det de gör och att det finns noterat här. Är det investerbart här och nu? Jag vet inte. Det är ju, brukar vara långa ledtider när det gäller maskiner, eller man ska rampa upp maskiner. Man kan dra kanske lite paralleller med skogen. När det är skogsindustrier, då brukar det ta längre tid än förväntat, och det brukar också kräva mer pengar än vad man kanske då prognostiserar. Så det återstår väl att se, men det är ju en story i det här bolaget, och det kan ju räcka mycket väl för aktien då. Sen ska man ju då leverera på de här prognoserna.
Mm. Mattias?
För mig är det för mycket förhoppningsbolag och för lite kassaflöden än så länge. Mm. Men det är ju jätteintressant det de gör, absolut.
Mm. Och lite så, vilket känns som också lite problem när det kommer till medicinteknik, bioteknik eller grön teknik. Att en produkt kan låta jättebra, men själv har man för dålig kunskap för att värdera om det är en bra investering eller inte. Skönt att ni är på samma tåg. Ja.
Hörrni, vi har pratat om det är otroligt stora rapportrörelser idag. Flera bolag har också svängt, bland annat Lindab har väntat upp, samtidigt som marknaden överlag sunat till lite. Tänker att vi går ut till Sofie Gräsberg igen för att stämma av lite mer kring hur marknaden utvecklas.
Ja, det är inte lika muntet här nu, men det rör sig ändå uppåt, upp 0,1%. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att Sinch är den stora vinnaren just nu, som är upp 4%. Medan Volvo ligger i botten och backar nästan 3%. Och som jag sa tidigare så har vi fått första statistik för orderingången av tunga lastbilar i Nordamerika som landade på 11 600 enheter i april. Men om vi tittar på de stora rörelserna från de rapporterade bolagen, så Linas matkasse står ju helt klart för den största rörelsen och de är upp över 70%. Och de vänder ju förlust till vinst. Sint däremot rör sig åt andra hållet och backar dryga 30%, och de hade ju en negativ tillväxt. Även Alimak står för en stor rörelse, de är upp tvåsiffrigt. Och det överträffade ju förväntningarna bland annat när det kom till lönsamhet. Bravida däremot backar nästan 3%. De hade högre vinst än väntat, men marginalen var sämre. Stillfront ligger fortfarande och backar, de är ner 6% ungefär. Och Knowit är ner 8,5%. De hade ju höjd omsättning men sänkt lönsamhet. Och Storytel, som vi har pratat en hel del om, de stiger 5% efter att för tredje kvartalet i rad rapporterat vinst. Renewcell, som vi precis pratade med, de rör sig neråt 0,3% på sin rapport. Och Hansa däremot stiger 3%. Sen tog jag upp Securitas, de rapporterar ju inte förrän i eftermiddag, efter lunch. Och inför det så sjunker aktien nästan 1%. Men förväntningarna är ju ett omsättningslyft, så vi får se hur aktien rör sig när rapporten väl kommer. Men som sagt, det är på plussidan på Stockholmsbörsen, även om inte lika munter precis som vid öppningen. Men det är ändå upp 0,1%.
Stort tack för det, Sofie. Ja, det är mycket rapportbolag. LMK nu bara upp 70%, var upp 100% där ett tag.
Ska sägas att de har ett börsvärde på sådär 80 miljoner, ja. Eftersom att bolaget i princip har fallit ihop. Jag vill bara brasklappa.
Ja, alltid helt med brasklappar. Ett bolag som är betydligt större som inte har fallit ihop men som blivit styrmodligt behandlat. Han vill prata om kort före börsöppning. Men Robert, du vill ändå slå lite av ett slag för Assa Abloy.
Ja, men absolut. Det är en av våra få kvalitetsbolag. Vi har få av de riktigt stora. Då. Ja, absolut. Det är ett kvalitetsbolag och de har ju en historik att visa upp. Och jag tycker väl ändå den fina rapporten, det har inte gett avtryck i aktiekursen, vilket är lite orättvist kan jag tycka. Jättefina marginaler där på 16%. Estimaten har justerats upp och ändå vill man inte ta till sig riktigt det här. Då. Det kan ju vara USA-exponering som spökar kommersiella fastigheter. Men tittar man då hur man modellerar då förväntansbilden då, så är man 16% levererar man då i första kvartalet, som normalt sett brukar vara då det svagaste kvartalet. Normalt sett brukar man ha högre marginaler även under resterande kvartal under året. Här då ligger konsensus nu på runt 15,8% då, sist vi kollade. Så att här förväntar man att det ska falla då. Och man brukar ha en lagg med stålpriset på runt 6 månader. Så det är tredje kvartalets stålpriser vi får se nu i siffrorna. Det var ännu lägre då kvartal 4. Så att det implicit innebär att det borde ju kunna vara bättre marginaler då under Q2 här. Så att det tycker jag också visar på att det är medvind. Man guidar också att det ser fortsatt bra ut. Sen säger man inte så mycket under andra halvåret då. Men de har ju en konkurrent i USA, Aledion, då, som guidade upp för USA rejält. Så att, jag tycker mycket känns rätt i Assa, men den har ju inte riktigt fått betalt. Och det tycker jag är lite orättvist. Han har faktiskt nu med rabatt mot verkstadssektorn i stort. Och
vad är värderingen nu då ungefär?
Ja, jag kan kolla lite snabbt, men den är runt 17 gånger kanske. Och det är ju
P-tal
såklart,
då?
Ja, P-tal.
Jag tror EV, när jag kollade igår, var det 14-15. Ja, så att det är ganska beskedligt ändå tycker jag.
Och det är ju liksom under verkstadssnittet nu, och det är vi ju inte van med alltså. Så att det finns ett stöd i den här nivån vi befinner oss nu tycker jag. Så att så mycket sämre ska det inte bli. Mm.
Nej, men liksom på vilken sikt pratar vi om det för det här bolaget? För tittar du på ett års sikt så är den ju flat. Jag tänker att det finns mycket där ute som kanske är lite roligare.
Ja, absolut. Det kan vara. Men här och nu kan det säkert finnas det. Men jag tror att ändå den här har sin plats i portföljen. Och det är bara att man ska övertyga då investerarna att de har fel helt enkelt då. Och att förväntansbilden då, jag misstänker att det är USA som spökar här, att det är för pessimistiskt.
Eller är det här förvärvet som fortfarande inte har gått igenom?
Ja, det förväntar man sig kanske få lite mer besked av det under det här kvartalet då. Så att det kan också vara en anledning till att det är lite stökigt i aktien då, eller att det är lite svagt.
Men Mattias, du har en samsyn här.
Assa, ja, jag tycker Assa Abloy är en lägger byrålådan aktie. Så den kan du köpa och sen kan du glömma den. Så det kommer bli bra sen så småningom.
Så exakt, så glädjen kommer att komma.
Ja, den kommer.
Men du får titta på 10 år istället för 1 år eller 20 år eller något sånt där. Hörrni, det var de stora drakarna. Är det något som ni har tittat på eller stuckit ut liksom, i övrigt i det marknadsklimatet? Jag kommer knappt ihåg att det finns en värld utanför liksom, rapporttorktumlaren. Men Mattias, du har ju till och med varit och besökt lite bolag.
Ja, jag var på en rolig utflykt till Småland. Alltid kul att komma lite till Småland. Värnamo och Hillerstorp förra veckan. Träffade Bufab och Troax. Två bolag av världsklass. Bufab, de köper ju C-part som det heter, alltså skruvar, muttrar, beslag. Säljer det vidare med påslag. Låter jättetråkigt, men ett fantastiskt bolag. Och det är ett sånt exempel då på när man har varit försiktig med sina kostnader. Efterfrågan och försäljningen har fortsatt vara ganska bra. Och man hade en marginal i Q1 på 13,5%.
Jag tror jag stod här under rapportmorgon när den var med. Och jag fann att den fick ganska tydlig aktiereaktion
den dagen. Ja, bara den dagen och sen därefter. Så den håller på att snicka ut på sig själv, den här aktiekursen. Så Bufab är också sån här som man kan lägga i byrålådan. Och aktien har gått fantastiskt bra under massor av år. För att bolaget har gått väldigt bra.
För transparensens skull, är det ett innehav hos dig?
Nej, det är inte. Och det är för att det tar emot att köpa den just nu. Men det är ett sånt bolag jag skulle vilja äga. Men jag hoppas att värderingen går ner lite grann. För nu känns det lite ansträngt, tycker jag. Men det är ett jättebra bolag. Troax, de gör ju som de kallar nätpaneler, jag kallar skyddsgaller. Det är mest känt, tror jag, för oss i Norden med källare och vindsförråd. Där vi har våra saker. Som ett nordiskt fenomen. Sen framförallt handlar det om att de har växt med 12% organiskt per år de senaste 10 åren. Som att haft en fantastisk tillväxt, tagit mycket marknadsandelar och är helt dominant på den här marknaden globalt. Jag tror de är 3 gånger så stora som tvåan, som också är ett Hillerstorp-bolag faktiskt. Så växt fantastiskt bra, tagit marknadsandelar, har en rörelsemarginal på närmare 20%, ännu högre avkastning på kapitalet, otroligt bra bolag. Värderas också högt, men det känns ändå mer intressant nu, för det ska värderas väldigt högt.
Så det är inte heller ett innehav?
Nej, men det är kanske någonting jag borde köpa snart. Ett jättebra bolag och de utvidgar i Hillerstorp och på övriga enheter globalt. Och det som har drivit tillväxten är dels e-handeln och automatiserade lager, men framförallt automatiseringen i fabrikerna. Som har varit en stark drivkraft under många år och fortsätter vara det. Så att man skyddar människorna mot robotarna, och fortsätter växa kraftigt.
Men Bufabs rapport vet vi ju, eftersom att vi gick igenom den förra veckan, att den var väldigt bra. Troax, har de kommit med rapport?
Ja, den var också väldigt bra. Men aktien har inte stuckit på alls samma vis då. Som sagt, värderingen är hög, men det ska den vara för ett sånt här bolag. Så jag tycker det finns uppsida. Och också ett av många kvalitetsbolag i Sverige och i Småland. Också så här, lägger i byrålådan aktien.
Kontraktstillverkaren Note kom också med en bra rapport. Det redovisade en försäljningsökning på 28%. Rörelseresultatet ökade till 112 miljoner.
Ja, 48% vinsttillväxt.
Till och med.
Ja.
Den här aktien var lite flat ner 0,4% på rapportdagen. Ja. Men är det här någonting som du har?
Absolut, och har haft länge. Och det är väl, jag tror det är det mitt näst största innehav och det som kanske gått allra bäst under en ganska lång period. Bolaget utvecklas väldigt, väldigt bra. De har växt organiskt med 20% per år den senaste 3-årsperioden. Jag tror de kommer växa med nästan lika mycket de kommande 3 åren. Och i takt med att de växer organiskt så förbättras effektiviteten och rörelsemarginalen går stadigt uppåt. Den var 9,3% för 2022 och jag tror att den blir cirka 11 i år. Så att det blir en vinsttillväxt de kommande 3 åren på omkring 25%, eller blir, det får vi väl se. Men jag tror att det blir en vinsttillväxt på 25% per år de kommande 3 åren.
Så att aktien har gått närmare 26% hittills i år avskräcker inte?
Nej, inte alls. det många oras över, vad jag hör, är att man tror inte att det kan bli bättre, man får problem med kapacitet och så vidare. Men det är någonting som ledningen är väl medveten om att jobba med dagligdags. Så det finns kapacitet kvar, även fast de har en enorm tillväxt. Och befintliga kunder växer, nya kunder kommer in. Men de har bra framförhållning vad gäller utbyggnad av kapacitet. Så jag är inte alls orolig för det.
Robert, nu har vi alltså en ganska stor blandning här mellan Bufab, Troax och Note. Har du någon tanke?
Att Mattias då säljer in casen ganska bra.
Ingen du följer annars?
Jag har inget jättekoll på bolagen, men det låter ju intressant.
Men kanske lite sent på tåget då, om Bufab gick så mycket under sändrapporten.
Kanske komma ner.
Hörrni, vi har pratat otroligt mycket rapporter, bolag. Vi har inte ens hunnit nämna dagens...
Veckans
huvudnummer. Fed kommer i kväll klockan 8. Förväntningar, farhågor, Robert?
Ja, nej, men det ligger nog i marknadens förväntningar. Man höjer 25 punkter, sen tar en paus. Men så att det kommer nog förmodligen hända. Det är nästan fullt prissatt då i marknaden. Det hela bygger på nu vad man säger då. Om man säger att man är klar och ska utvärdera det här. Det kanske då marknaden tar emot det positivt. Det handlar ju snarare då om vad marknaden och vad Fed signalerar här framöver då. Det här är ju då en förväntansbild då hur på Fed Funds då, där man prissätter då förväntansbilden. Och vi ser väl att det är, man kommer höja här då i maj.
Och sen jag försöker se tidslinjen här. Är det september där staplarna börjar vända neråt?
Ja, men precis. Då, och mot slutet av året då så börjar det på krypa in då i december här räntesänkningar. Då. Den här har faktiskt då blivit lite mjukare sen igår då när jag skickade in den här bilden. Då, så att det ligger ett par räntesänkningar i slutet per året. Och det är det här då vi kan se att det kanske är lite förväntningar i marknaden då som förändras då beroende på vad man säger.
Ja, men och hur tydlig kommer Jerome Powell vara ikväll för att signalera räntesänkningar och då få ett rally känns ju inte som att det är det man vill
ha. Det vore väldigt mjukt då att man säger implicit att man är klar nu med räntehöjningarna och då säger att ja, nästa steg kanske är att vi kommer mjuka beroende på att vi ser att inflationen faller ner nu enligt bra takt och att vi ser att arbetsmarknaden kommer försvagas. Och då får vi se då om marknaden tar emot då de här negativa nyheterna, kan man väl säga, då, positivt då. Jag skulle tänka mig att man kommer nog lämna dörren öppen för hur man kommer hantera kommande data. Då. Så att jag tror inte det skulle vara väldigt mjukt att man säger att nu är man klar.
Mm. Mattias, har du köpt hem popcorn och lagt ölen på kylning?
jag ska fokusera på att smälta rapporterna. Idag är det sista stora rapportperioden, eller rapportdagen för mig, så jag ska smälta rapporterna. Och sen vore det ju önskvärt om globala räntor, inte bara USA utan generellt, att det stabiliseras. Nu är man ju på typ 5% i USA och 3,5% i Europa, Sverige. Så det är väl lagom. Så kan väl de ta en lång, lång semester på centralbankerna och vi kan fokusera på bolagen igen, tycker jag. Så håll inte på att förstöra så mycket. Ta det lugnt med räntan. Det kommer bli bra.
Jag håller med.
Men är det så att man känner att Fed verkligen förstör för bolagen?
Nej, inte förstör, utan det är för mycket fokus på vad den där Jay Powell säger. Man ska försöka tolka det hitan ditan.
Är det hans Instagram-konto?
Det ägnas för mycket energi. Det borde läggas på annat, viktigare saker.
Men faktumet att amerikanska långräntan då stabiliserats kanske att ta i på en 3-månadersperiod, men den verkar ju tajtas till i sitt intervall. Den verkar handla så här 3,5-ish% nu.
Ja, det har ju varit en galen volatilitet här de senaste månaderna, så att det vore ju bra också om den kommer ner. Att vi får se de här tvära stora kasterna i räntemarknaden, för det påverkar ju också vad som sker i aktiemarknaden då implicit. Så att jag tror att där behöver ju marknaden då kalibrera förväntansbilden och att vi får ner volatiliteten helt enkelt.
Det blir slutordet. Stort tack Robert Ahlstrand, Mattias Eriksson, för att ni har varit med här under både Rapportmorgon och Börsmorgon. Men dagen är ju långt ifrån över. Räntebeskedet blir känt 8:30, så kan ni se presskonferensen från Jay Powell här i TV. Får se då hur mjuk eller hård Jerome Powell, Fed-chefen, är. Börskoll 14:00 och imorgon så är Rapportmorgon tillbaka 7:25. Det är en lång rad rapporter även imorgon. Vi börjar med Biko och slutar med Ambea. 7:25 är alltså tiden att ställa klockan på.
Vi kan väl ta börsen också innan vi helt släpper er för dagen. Det är så ganska milt uppåt på indexnivå och desto större rörelse då för de rapporterande bolagen. Storytel upp 7 alltså. Sint minus 30, Knowit upp 5, Alimak upp 10. Lindab upp 7. För att nämna några, det är alltså ganska dramatiskt där ute. De amerikanska terminerna brukar vara extremt lugna inför ett Fed-besked. Det är de nu också, men med en liten inkling på uppsidan i alla fall. Ja, vi sänder alltså Rapportmorgon imorgon igen som ni sa, men glöm inte att ni kan få både Rapportmorgon och Börsmorgon som poddar. Vi finns där poddar finns. Nu säger vi i alla fall tack för att ni har tittat och på återseende imorgon.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.